förra avsnittet så fick vi ju en liten rapport om trender i Kina. Mestadels små trender, men ändå ganska allmängiltiga trender också.
Ja, spa och gaming.
Ja, spa, gaming, nöjestrender helt enkelt.
Väldigt så här representative av vem jag är som person.
Så idag så kör vi lite part 2, kanske prata lite om vad mest då jag och Xiao, eftersom vi inte har varit här på så länge, men vad vi alla saknar mycket med Kina när vi inte är där. Och vilka cravings vi har efter Kina. Och kanske lite vad vi romantiserar med Kina när vi inte har varit där på länge.
Ja, men jag har någonting, jag har liksom ett sätt att förklara hur Kina är, som jag tycker är ganska representativt för vad det är jag saknar mest. Och det är tillgängligheten till allting. Det är lite som att så fort du känner ett behov, typ om du har promenerat och är törstig eller så här, jag har ont någonstans, kan du bara se dig om, så finns det någon som erbjuder någonting för att stilla ditt behov i Kina på ett helt sjukt sätt. Och det är samma sak, så här, jag minns att jag kunde gå runt och bara, jag borde verkligen klippa mig. Och då så bara vänder jag mig om, så bara, är det en frisör som har erbjuder exakt de klipptjänsterna som jag vill ha, eller och jag har ont i lederna. Då bara, men där finns det en kinesisk medicin. Alltså allting är bara så tillgängligt på helt annat sätt än vad det är i väst.
Jag har exakt den här punkten också. Men den här känslan av instant satisfaction. Alltså jag kommer inte på något bättre ord. Men verkligen, så här, vad man än är sugen på, när som helst på dygnet, finns där.
Mm.
Alltså det är ju det som är det absolut najsigaste med Kina. För att jag är människa, alltså full of cravings.
Men när jag 99% har... cravings.
Exakt. 1% human, exactly. men också så att när jag väl får mina cravings, alltså då vill jag verkligen 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 bara ha det. Och i Kina är inte nog med att de verkligen har liksom svaret på alla mina cravings, men också att jag kan få det exakt, alltså den minuten som jag vill ha det. Vilket är så här the perfect combo.
Har ni inte någonsin tänkt på att era cravings har skapats av att vi har varit i Kina och har tagit del av det? För att, jag menar, har man inte varit utsatt och exponerad för någonting, så får man ju inte de cravings.
Ja, men jag tror alla har cravings. Alltså, det är bara det att man har upplevt att det har tillfredsställts. Och det är ju magnificent känsla.
Men också så här att det är så himla lätt att det finns tillgänglighet. Men till exempel, alltså under corona, när jag befann mig i Tyskland, allting var stängt och jag hade mina cravings. Vad fick jag göra då? Jo, jag fick lära mig att laga mat själv och göra det själv.
The horror!
För I mean, alltså det var ju så sjukt mycket högre input för att få samma output. Medan i Kina var det så här, okej, men 2 klick på en app och sen fick jag det hemlevererat inom 15 minuter.
Ja, jag fattar. Men jag förstår om vi pratar om cravings i form av mat och dryck och så. Men till exempel i förra avsnittet när du pratade om de här klubbarna eller de här spa-komplexen där man kan få allting. Vet man inte om att sånt finns, så har man ju inte craving efter sånt. Det var mer det jag menade.
Okej, okay, ja, jo, men det köper jag ändå liksom. If you never had a taste of heaven, who knows what you're missing out on.
Typ jag har ju, förutom mat, så är ju shopping. Alltså shoppingupplevelse, en annan craving jag har. Och det är inte som att vänner som inte har varit i Kina sitter och cravar så här, att gå på en kinesisk marknad eller liksom gå i ett kinesiskt varuhus.
Om man inte haft a taste of heaven så kan man ju föreställa sig hur det här...
Ja.
Jag tror inte det.
Ja.
Men ni vet Xiaoshui, Silk Street till exempel, i Beijing.
Ja, jag vet.
Ni har säkert liknande marknader i era respektive hometowns. Men de här marknaderna där man kan köpa vad som helst och bara gå loss och pruta. Och minst när jag var yngre så köpte vi liksom sopsäckar av saker. Alltså det är så hemskt att tänka på, det skulle jag aldrig göra idag. Men då var det ju verkligen så här craving efter shopping. Och liksom, då köpte man ju flera års garderober.
Men alltså jag har liksom inte haft några cravings över själva shoppingen i Kina. Utan alltså jag skulle nog typ tilldela det 70% mat, 30% tjänster.
När jag var och hälsade på dig i Shanghai, Fanny. Mm. Jag var ändå så här, det är inte så att du bodde ju jättecentralt. Men det var också så här, men kanske, jag är lite sugen på att någon ska tvätta mitt hår. Alltså så jävla konstig craving. Nej, du var typ så här, ja, men jag kanske ska klippa mig lite. Jag är lite kluven. Alltså man kommer på en grej som man har på sin to-do-list som man tänker att man borde göra, men så kommer man på att jag borde kanske göra det ikväll. Det var kanske en torsdag, klockan var 9 på kvällen. Då bara gick vi ner, gick till liksom dörren bredvid, där var en frisörsalong och så hade de ju tider och så var det så här hur många. Alltså det var liksom, det bara, allting bara finns.
Jag vet, så fantastiskt.
Uppskattade du då att klippa topparna lika mycket som du uppskattar att gå till frisören i Sverige när du har bokat en dyrbar tid som du har sett fram emot?
Jag hatar det här med boka.
Jag hatar också, det också.
Ja, alltså, och hela Stockholm ser det också så här, om du ska äta på restaurang en fredag. Då måste du kan aldrig så här få ett infall, bara, jag är sugen på den här maten hos den här restaurangen. Och så gå dit, det kan du inte. Du måste veta det en och en halv vecka i förväg.
Exakt, och liksom alltså ett exempel är att typ när jag går på massage, då är det oftast, oh, gud vad nice att bli lite knådad just nu. Och då kollade jag på tider, alltså typ, vi har ju det här boka-systemet i Sverige, där du kan boka bland så här olika massageterapister. Alltså det har aldrig funnits alltså en tid samma dag. Aldrig. Nej. Alltså den tidigaste tiden är alltid alltså morgondagen. Och det är så här, men jag har ju cravings nu.
Jag tror lösningen är att Benne får bli massör helt enkelt.
Det är frisör.
Och frisör. Men okej, okay, det finns ett enormt utbud som ju inte finns i Sverige. Och det är väl det utbudet och den tillgängligheten som ni saknar.
Rent ekonomiskt så fattar inte jag hur det kan gå ihop. För att det är så här, de har ju större erbjudande, större utbud. Men det borde ju också vara mycket fler människor som fyller upp de här tiderna. Det är någonting med så här, ekonomin i hela tillgängligheten som jag inte förstår alls. Hur kan det gå
ihop?
Men
de har ju mycket lägre marginal på.
Exakt. Men också att de har mycket lägre kostnader.
Procentuellt så borde det vara lika mycket mer kunder som, eller?
Men nej, inte procentuellt. Alltså i absoluta tal är det alltså alltid mer kunder i Kina.
Mm.
Svensk kineser, vi pratar ibland om så här, okej, okay, om vi skulle göra det här och det här. Alltså det är ingen som vill, alltså typ saker i Sverige. För att där har de oftast så pass få kunder att de inte är riktigt duktiga på det. Medan i Kina, om du bara skulle typ träna i 2 månader, så har du redan, alltså kanske är typ mer kunder än vad du skulle haft på ett år. Alltså någon annanstans.
Det har jag som en andra punkt förresten, det som du sa nyss. Lite så här att, nu är det mycket så här skönhets- och tjänster. Men det som jag saknar med Kina är att de fattar direkt hur ens hår och hud, man är liksom normen i så här vad de brukar behandla. Så att allt som händer med ens kropp, även liksom hos läkaren på ett sätt, att det är så här, de förstår, men man ligger liksom alltid, de har ett annat sätt att räkna både vikt och hälsa och liksom vanligt att kineser har lite lägre blodtryck och allt möjligt. Alltså liksom de bara vet det, man behöver inte gå söka så här på frisör som kan klippa asiatiskt hår.
Nej, men exakt, alltså jag kan inte bara permanenta mig i Asien. Jag har ju varit alltså på, jag tror det var så här, 3 olika frisörsalonger i Sverige. Och frågat dem så här, just för att permanenta håret. Mm. Och alla sa nej, alltså vi har inte tillräckligt starkt medel för ditt hår. Du skulle kunna permanenta det, men det kommer att gå ur om alltså, en vecka.
Det är ändå bra att de förstår det.
Absolut, men alltså, det finns inte ens det utbudet.
Absolut, att man är referens. Men vi har ju också pratat om i tidigare avsnitt att det är nice att vara i Kina. För att man blir ego-boostad av diverse kommentarer. Alltså inte så mycket jag då. Jag får ju mest kommentarer om min längd.
Men det, alltså det är inte sån, nej.
Det är inte sån craving. Bara gud, jag vill verkligen åka till Kina och höra hur vacker jag är. Well, ciao, bara, it's been too long.
I've felt ugly now for 5 years. Men det, jag tror det är mer så här att alla bara vet hur det fungerar. Även så med huden så vet de ju. De har ju sett lite en annan alltså med hår, så vill de ju, jag vill ha väldigt så här svart hår. Det tyckte de var jättekonstigt när jag var hos frisören. Nu, varför handlar allt jag pratar om frisören? Jag har varit hos frisören jättemycket när jag är i Kina. För det är jag aldrig när jag är i Sverige. För
men det är ju så, när jag var yngre, jag klippte mig bara när jag var i Kina. Alltså på sommarna.
Ja.
Men det kanske har någonting med priset att göra. För det,
det är absolut pris.
Alltså också att de inte, alltså det blir aldrig riktigt bra här tycker jag, eller?
Jag måste ändå säga emot lite, för jag tycker trendreferenser har inte alltid varit samma i Kina som i Sverige.
Nej.
När jag klippt mig i Kina när jag var yngre, då kunde jag ändå bli så här, men gud, nu fick jag en tantfrisyr.
Mm-hmm.
Men det kanske var fint i Kina. Men det var ingen frisyr jag ville ta med mig tillbaka till Sverige liksom. Så även om de förstår hur mitt hår funkar och objektivt kanske hur det passar mitt ansikte, så var det ändå inte en trend som jag ville.
Hur känner du med det nu då?
Nu skulle jag nog lita mycket mer på, om jag skulle sätta mig hos en shufu i Kina, i Shanghai, då hade jag bara så här, kör, gör din grej.
Men alltså någonting som jag alltså reagerade ganska starkt på nu när jag var i Kina var att alla såg så snygga ut. Alltså till och med i de här små, nej men alltså på riktigt, för alltså 15 år sedan så var det inte alls i samma utsträckning. Men nu, alltså i de här småstäderna, alla var så upppiffade och supersnygga. Och det tror jag för att, alltså för det första, trenderna har blivit lite mer hippare. Men nu att de har TikTok där de lär sig att sminka sig. Och det finns ju liksom en TikTokare som säger att nej men alltså det finns inget fult eller snyggt längre. Det finns bara lat och flitvig. Och om du är en lat människa, men då kanske du är ful. För du inte lägger tillräckligt mycket liksom... Alltså... Nej men but I mean this is Chinese TikTok.
Nej, men jag menar bara, det är det mest kinesiska jag har hört. Så här, shame on you for being lazy.
Men exactly. Men alltså på riktigt, resultatet var häpnadsväckande. Alla var så snygga, så att alltså tillbaka till det du sa Jenny. Jag får inga komplimanger längre. Det kan vara ett bero på att jag blivit äldre, men två bero på att nu är alla så flitiga att alla ser bra ut.
Åh nej. Och jag som är så lat, jag kommer aldrig kunna visa mig på gatan.
Men här ska det också sägas att TikTok och Douyin, som är den kinesiska versionen av TikTok, har helt skilda innehåll.
Ja, det förstår jag.
Och jag tror att folkmassorna använder de två ganska alltså, annorlunda.
Men har kineser TikTok?
Nej, de får inte. Utan alltså, de har ju bara Douyin. Och det finns en, alltså, nu måste jag verkligen säga, vad heter det? Not spoiler, men alert på att alltså jag har hört ett rykte, ingen aning hur sant det är, men att Kina har en strategi att fördöma västvärlden, och det är därför alla TikTok-videosar har med typ utseende och liksom de här dumma danserna och de här dumma liksom, de här tävlingarna, medan kinesiska Douyin fylls av lite smartare innehåll, så att över tiden så ska kineserna bli smartare och smartare medan västvärlden blir dummare och dummare.
Vad har du hört det här?
I don't know. Source that undisclosed.
Straight from the government.
Det är så otroligt roligt att tänka sig en massa så här kinesiska troll i någon källare som bara, okej, vilken challenge ska vi implementera nu på TikTok? Ja, men,
alltså, jag tror 100% på det här.
Men alltså jag har ju kollat på mina föräldrars TikTok och det är inte som att innehållet är mycket smartare. Men hittills har jag inte sett några dumma challenges i alla fall.
Okej, okay. Ah, interesting to be continued.
Får jag ta upp en grej som jag liksom, jag vet att de här saknade med Kina, men jag vet att det är en grej som påverkar mig väldigt mycket, och det är ju språket. Nu ska jag inte prata för alla er, men många av oss som har vuxit upp här har ju inte ett så rikt språk på kinesiska. Men det känns ju ändå lite som att man kommer hem när man pratar kinesiska så mycket som man gör när man är i Kina. Eller håller ni med om det, att språket är ändå en enabler för hur det känns att vara i Kina?
Jo, men jag tror det beror på att vi alla pratar ju kinesiska hemma med våra föräldrar. Ja. Och nu när vi är vuxna så är det ju inte riktigt vår alltså, hemspråk längre. För att vi pratar alltså, andra språk med våra partners. Så att när man kommer till Kina så känns väl allting mycket mer familjärt. För det är ju den, alltså, det är ändå det språket man växt upp med.
Ja, eller det ska vi ju, för att jag känner mig aldrig så dum i huvudet som när jag pratar kinesiska. Och framförallt så blir det aldrig en sån stor klyfta mellan hur folk först, alltså först när de träffar mig så ser de ju bara mig så här i Kina. De bara, det här är en uppenbart väldigt väl utbildad människa. Ser de på mig ungefär. Sen börjar jag prata och då tänker de så här, det här är uppenbart en total efterbliven idiot. Sen så kanske det är så att det är något situation när man, eller till exempel när jag var i Kina när jag jobbat, då har jag ju pratat väldigt mycket engelska. Då är de ju så imponerade. Det är så här, de har ju väldigt stor respekt för kineser som kan prata engelska. För oftast är det kanske bara tre på ett jättestort bolag som kan det. Mm. Då har de så mycket respekt. Och sen när jag ska switcha över till kinesiska, då bara, aha, okej, nej, hon är dum i huvudet. Och det här liksom diskrepansen hela tiden, att man känner ju någonting med för kinesiska. Men så, man kan ju inte det riktigt. Man kan ju inte vara en rolig person på kinesiska.
Alltså jag tycker själv att jag är ganska rolig på kinesiska. Men kineserna tycker inte att jag är rolig. För att de fattar ju inte sarkasm.
Nej, alltså man har en helt annan humor.
Men jag tycker ändå att jag kan liksom uttrycka mig. Men det är ingen som uppfattar mig som rolig. Och då tänker jag så här: you guys are so boring!
Jag tycker du har helt rätt i det. Det är de som fattar det. Alltså sarkasm finns ju inte som en humorgenre riktigt i Kina.
Mm-mm.
Men hur upplever du det, Jenny, om du åker till Kina?
Det jag saknar väldigt mycket med att vara i Kina är precis det du säger. Språk, men ännu mer, det är ju mitt andra hem.
Mm.
När man åker dit så är det en känsla av att det, man åker ändå någonstans där man, eller man har en tillhörighet. På något sätt. För jag tycker ändå inte att det är så ansträngande att vara i den språkmiljön. Även om jag inte förstår språket till 100%. Så tycker jag inte det är ansträngande. Det är inte som att åka på semester till ett annat land där jag inte kan språket. Där jag liksom inte förstår någonting. Jag måste inte maxa någon semester. Utan man är bara i Kina. Man liksom existerar bara när man är i Kina. Det är känslan av ett andra hem. Så att det kan jag verkligen sakna. Det är liksom en känsla.
Mm. Jag skulle säga att det blev i vanliga, innan jag började jobba i Kina så upplevde jag också att Kina var med så här att man åkte tillbaka hem. Men sen så blev det så sjukt tydligt när jag skulle föra mig i ett professionellt sammanhang hur stor diskrepansen var. För annars har man bara tänkt så här, ja men jag är lite sämre på språket men jag klarar mig. Alltså när jag ska gå på restaurang eller när jag bara ska shoppa, alltså man klarar sig ju, när man ska gå till frisören så klarar man sig ju.
Mm.
Det var liksom någon gång när jag skulle liksom hålla en presentation på kinesiska och jag använde ett ord, alltså typ stor eller fet, alltså typ i svenska så vet jag skillnaden när man ska beskriva ett objekt som stor, men då använde jag typ ett ord fel och det blev så roligt, alltså alla bara gapskrattade och jag fattade inte varför jag var rolig. De bara, att beskriva klädesplagg som, ja, stor, det är inte så man säger, så hade det blivit jätteroligt. Där tycker jag att man märker det extra tydligt. Men om du har tänkt på det. Men du har ju jobbat mycket mer där också, Fanny.
Jag har ju jobbat i Kina. Men jag har ju jobbat bara på engelska.
Drömmen.
Alltså jag har ju aldrig tagit några möten på kinesiska. För att, alltså för mig har det varit så himla självklart. Om jag tar mötena på kinesiska så har de en benefit. Om jag tar mötena på engelska, då har jag en benefit. Så när jag kör mina möten på engelska, då ser jag till, alltså då ser jag ju att de behöver liksom fokusera och tänka och sen komma med liksom feedback eller whatever. Men hade det liksom varit på kinesiska, för det första hade jag typ dött av nervositet, inte kunnat kommunicera hälften av sakerna som jag vill göra. Och sen så finns det ju väldigt mycket så här nyans i språk. Speciellt om man leder projekt eller pushar någonting och behöver liksom stakeholder manage. Och då är det jätteviktigt vilka specifika ord man väljer och hur man kommunicerar det. Och jag tror att jag skulle tappa alltså all min skicklighet och bara liksom kunna kommunicera det exakta ändamålet.
Mm.
Och det är ju en väldigt, väldigt liksom stor del man tappar.
Mm. Ja, men bra tips. Jag kanske bara ska prata engelska i professionella sammanhang.
Och det var någon gång, jag tror att de så här, det var någon som gick förbi mig när jag pratade kinesiska med en kollega. Och sen dess kan jag säga att alla mejlade mig på kinesiska.
Åh, oh, fuck.
Oh, nej.
Så att jag var ju väldigt, väldigt försiktig med när jag pratade kinesiska i ett jobbsammanhang. Och i princip aldrig visade det. Och hur jag stoppade mejlen var så här: oh, I can speak some Chinese, but unfortunately I don't read. Please send this in English again.
Snyggt. Oh,
kul att det är typ som din Achilleshäl, fast det är ändå en extra skill.
Ja, men alltså det som är roligt ibland är att när jag är i Kina med liksom mina vita partners, att kineser tror att jag inte pratar kinesiska. Så att alltså jag har ju liksom hört vissa konversationer där de har pratat om oss. Nej. På kinesiska.
Mm, det har jag också varit med om.
Är det sant?
Ja.
Nu för att komma tillbaka till topic lite. Men det är en sak som jag tycker väldigt mycket om att vara i Kina. Att ändå ta med vänner och nu senast då Ivar. Och visa upp både honom.
Det är mest det. Det är bara så kul att gå runt och visa upp Ivar. Jag fattar. Men det gäller både i Kina och i Sverige. Land och rike. Det här är Ivar.
Men jag tror ni förstår vad jag menar. Men Att man känner sig som en så multidimensionell person som också kan ta med nära och kära till ett annat land och bara, this is also home.
Mm.
Det har jag alltid uppskattat väldigt mycket.
Det är ju så himla double layered att när man tar med en svensk ofta då till Kina, så får man ju också så mycket uppskattning för Kina, för de noterar ju grejer som man själv tycker är så väldigt självklart med Kina. Men att de är så här med, åh, kolla färgen eller mat. Alltså, de kommenterar ju på grejer som är väldigt coolt med Kina, som, men som vi kanske inte lägger märke till längre.
Ja, verkligen. Det triggas av att man vill visa upp det bästa av Kina. De upplever det bästa för Kina. Och sen så tycker man det blir ännu bättre för att man upplever det genom deras ögon.
Gud, men alltså det är nästan som att ni beskriver hur det är att ha ett barn.
Ett barn?
Ingen av oss fattar.
Nej, men alltså när man har ett barn så återupplever man alla de här stora händelserna i livet. Och ni återupplever ju Kina genom era partners ögon. Och det jag kan uppskatta väldigt mycket, för att vänner bodde ju i Kina med mig i över ett år. Och vi kan ju liksom ha våra interna moment där han bara, åh, typ gud vad jag saknar den här soppan. Och kommer på när vi var på den här streeten och liksom, så att man har de här alltså fina minnena. Men det jag kan uppleva med Kina, alltså det känns ju som hemma. Men det har ju varit oerhört snabba förändringar genom åren också. Och speciellt i språket. För att alltså jag har ett väldigt starkt minne någon gång när jag var alltså typ 15-16 och hängde då med min kinesiska kompis och hans kompisar. Och alla bara, oh, vem är den här alltså bruden som pratar som om hon vore från 80-talet? Jag pratade ju bara kinesiska, alltså mina föräldrar hade lärt mig. Och det var också oftast ganska polite, utan några svordomar. Så att, alltså jag, eller slang. Så de bara, alltså det är som att alltså hon typ så här har åkt en tidsmaskin och kommit till Kina och liksom är från 70-talet.
Bara rätt grammatik, inget innehåll.
Och också så här det här med slang och liksom hur man säger saker. Alltså jag var ju typ klubbare i Kina ett tag när jag var fortfarande cool ung. Och det var en kille som sa, Nio Mogwis, känns här. Som typ så här, men du har en kropp som en djävul. Och jag fattade liksom inte riktigt vad han menade. Och min första reaktion var, alltså vadå, jag är ingen liksom devil. Och så mitt svar till honom var, ni sugar mogwai, du är en demon! Och min kompis sa, han gav mig en komplimang. Jag bara, nej, han sa demon. Han bara, fast du får sätta det i rätt kontext.
Du har Asperger på kinesiska. Och tar allting helt bokstavligt talat.
Verkligen. Det var svårt att ragga på kinesiska.
Ja, men alltså det var lite pinsamt. Det var väldigt pinsamt.
Jag älskar att ingen har nämnt någonting om att vi saknar så här släkt och familj och så. Nej. Vi bara, de finns ju där.
Men jag tänker att släkt och familjen alltså kommer ju in i maten. Men vadå, du äter ju med dina släkt och familj hela tiden. Och liksom alltså mat är en jättestor kultur i Kina.
Jaha, du tänker på liksom mat som upplevelse. Där ingår släkten. Det är sant. Exakt. Det är så himla nice. Man har så här släkt och familj som bokar allt. Ingen aning om vad man ska. Man har ingen aning om vad som kommer komma på serveras på bordet. Man bara sitter där, tar emot, äter tills man är...
Det kan jag tycka är jobbigt, för att till exempel när man bjuder upp mat i Sverige eller någon annanstans, så brukar man ju förstå så här, åh, det här är väldigt fin mat. Alltså det här, nu har de ansträngt sig, då har de valt det ofta styrare alternativet som signalerar att det är ännu finare. Men i Kina har jag liksom ingen koll, och det kan också bli pinsamt när man så här, kanske blir bjuden på något som är så här superovanligt. Men du vet, jag slafsar i med det som vilken annan rätt som helst som är god. Alltså det är inte så att jag är lärd något distinktera. Så här, det här är väldigt ovanlig fin mat.
Men jag tänker, alltså, så länge du slafsar i dig det, så törs jag sig ner som en komplimang.
Exakt.
Okej, kanske. Ja.
Det hade varit värre om du inte rörde det. En dag i Kina spenderas ju, det involverar ju väldigt mycket mat.
Mm, och planering kring när man ska äta vad.
Men exakt, och det är ju på den, alltså det är på den nivån där när man äter lunch, då planerar man middagen. Och när man äter middagen, då planerar man morgondagens lunch.
Helt klart.
Alltså det finns ju till och med i vårt språk. Alltså i Sverige, eller så här i USA, då säger man, men hur är läget? How are you doing? Medan i Kina så frågar man ju, har du ätit?
Ja, true lama.
Det är liksom vårt, hur mår du?
Exakt. Och en annan grej med Kina som jag värdesätter väldigt mycket är affordable luxury. Alltså, jag kan inte riktigt beskriva det, men det går ju hand i hand med tillgängligheten. Men också att man kan känna sig vippad.
Ja, ja, ja.
På ett sätt man inte kan i Sverige.
Kan du ge exempel på?
Jag menar, även om du skulle ta en dyr behandling på ett valfritt spa eller... Okej, vi måste komma på något annat exempel.
Spa-frisör.
Välja den dyraste manikyren till exempel. Det skulle ju fortfarande vara så otroligt mycket billigare.
Nej, faktiskt inte. Nej. Manikyr i Kina nu är dyrare än Sverige.
Va?
Ja. Min manikyr kostade 360 kronor, eller nej, 360 yuan efter rabatt. Vilket ungefär är över 500 kronor.
Jaha, du tänker med växelkursen.
Mm-hmm, men man måste ta med växelkursen.
Men du får inte glömma att Xiao och jag har inte upplevt i Kina med dålig växelkurs.
Mm, så att jag blev lite chockad över att det faktiskt var dyrare än i Sverige.
Ja, det är inte dyrare, tror jag. Eller?
Okej, dyrare än i Malmö.
Ja, ja. Ja, men det är nog ett par procent skillnad.
Okej, okay, on par. Men det, okay, det är sant, det kanske håller på att förändras då. Men it used to be väldigt, 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 väldigt affordable. Därav bara klippa sig i Kina. Därav bara fixa sig i Kina.
Jag tror skillnaden med Kina nu är att det är ett mycket, mycket bredare scale på hur billigt saker och ting kan vara och hur dyrt det kan vara. Och de är ganska extrem i båda. Alltså nu gick det till ganska bra så här med en krist. Men om man skulle ha haft alltså en mycket billigare. Alltså du skulle säkert kunna hitta någonting för under 100-lappen. Vilket inte skulle vara möjligt i Sverige. Och du kan fortfarande klippa dig alltså typ via ett gatuhörn för kanske 15 spänn. Och det finns ingen möjlighet i Sverige.
Nej.
Det är ju också skillnad. Jag kan bara föreställa mig att det stället du gick till för din manikyr den här gången, Fanny, kanske gav det mycket mer en VIP-upplevelse än om du hade betalt de pengarna i Sverige också.
Exakt.
Så att du får ju ändå liksom mer...
För pengarna.
Ja, på ett sätt. Känslan i alla fall av att du är rich, rich, rich när man är där.
Men också bara bo på ett fyrstjärnigt i Kina. Det är ju inte riktigt jämförbart med liknande i Sverige. Eller typ gå på en ganska exklusiv restaurang. Det är liksom en helt annan servicenivå. Man får ju väldigt mycket mer för pengarna.
Ja, det är sant.
Så det saknar jag.
Ja, to feel rich.
Men jag saknar också en jättemysig grej. Och det är typ nattlivet. Inte liksom gå ut och klubba. Men ni vet det här med att folk, när mörkret lägger sig. Och folk bara är och hänger på torg, och gator och liksom umgänget på torgen när mörkret
och inte, och här refererar vi inte typ till ett ungdomsgäng vid macken.
Nej, inte riktigt. Men det alla kommer ju ut då.
Ja, men där är det också så här, typ man går runt, man går kvällspromenad, man bara, jag söker på en kaffe eller te. Då finns det ju det, man vänder sig om så finns det ju alltid det.
Men kineserna är ju alltså helt chockade över öppettiderna i Sverige. För i Sverige tänker vi ju, nej men sen alla andra är lediga, då vill jag också vara ledig. Det är därför liksom vi har alltså öppettider som de är. Medan i Kina tänker man, när alla andra är lediga, då jäklar ska vi ha vår affär öppen så att vi kan, liksom, så vi kan tjäna pengar. Så att det är mycket mer en hustle-mentalitet. Vilket gör det mycket najsare för konsumenten, för att ingenting är stängt.
Nej, verkligen. Det är så härligt.
Nej, det är en helt annan tillgänglighet. Vi är tillbaka där vi började. Det här tillgängligheten. Utbudet.
A full loop.
Okej, jag har 5 snabba. Men det är helt enkelt, ni får välja one thing or another. Ni får bara välja en sak att uppleva resten av era liv. Liksom.
Oh, nej, ja. Sådana här tycker jag är ganska jobbiga. Ja.
Extreme.
Skulle ni välja att sova på en sån kinesisk bönkudde eller en svensk dunkudde för resten av livet?
Dunkudde. Sova på en bönkudde.
Men har ni inte sovit på bönkudde? Jag saknar det jättemycket med Kina. Jag tycker det är jätteskönt.
Gud. Resten av ditt liv.
Men alltså, ni vet en sån bönkudde som formar sig efter huvudet.
Nej, men att det är tempur. Tempur är nice. Men bönkuddar får jag när jag alltså, åker till mina typ, far- och morföräldrars hem. Och de ger mig en bönkudde och jag säger, har ni en vanlig kudde, tack?
Nej, men jag sa, alltså, I miss them.
Förlåt, men de är bara sköna när det är jättevarmt ute.
Ja, men det, jag tror det är därför jag älskar dem. Och så här, det är så svalkande. Och så tillsammans med den här bambumattan.
Ja, men tänk dig det typ när det är 20 minusgrader ute här. Det var så här, cold on cold on cold.
Kan jag bara säga att det här med bönkullar, alltså den yngre generationen, det är inga av mina kinesiska kompisar eller kollegor som sover på bönkuddar.
Okej, det är ingen som uppskattar bönkudden, menar jag.
Jo, men inte hela, alltså om jag skulle välja resten av livet, absolut bönkudde.
Alltså jag skulle inte ens välja bönkudde för en natt.
Okej, till frukost då. Skulle ni bara äta friterad degpinne med tillbehör eller smörgås med pålägg?
Friterad degpinne.
Vad svår!
Du väljer friterad degpinne ändå?
Mm.
Ja.
Men det tror jag bara för att hon har cravings. Om du har ätit friterad degpinne i typ en vecka så, alltså du kommer vara så less på liksom oljan.
Min grej med frukost är att jag alltid hellre äter varmt än kallt. Och då tycker jag att det är högre sannolikhet att den friterade degpinnen är varm än att smörgåsen är varm.
Men tänk så här, om den friterade degpinnen är kall, då är den ju inte jättegod. Men smörgåsen kan vara god både varm och kall.
Men jag äter den ju varm. Jag kan inte föreställa mig maträtt som ska serveras varm kall. Alltså det är jättegod.
Jo, alltså det är väldigt sällan man faktiskt får den varm. Då måste man komma till klockan 6:30 på morgonen. Kommer man klockan 8 som jag gjorde, nej men då var den kall.
Nej, men usch.
Nej, kall och soggy.
Nej, det var inte soggy. Den var ju fortfarande liksom så här ståtlig.
Illustrera med ett...
Alltså det var bra att vi inte filmar här.
Men i alla fall. Men den var kall. Och det var liksom så här. Alltså den smakade oljig och inte jättenice. Så att jag skulle säga smörgåsen om det är en längre tid. Den friterade degpinnen, alltså I love it när jag har cravings efter den. Men att äta den dag ut och dag in. Och också så här, alltså it's only carbs. Det är carbs friterade i olja.
Med tillbehör. Vadå, en macka är ju också bara carbs.
Men okej, okay, friterade degpinnen, du äter den ju med sojmjölk. Vad annat för tillbehör?
Typ chiliolja.
Ja, lite... jag tänker också att jag kan ta ett satsaj.
Ja. Okej, okay, men alltså the nutritions i chiliolja och tals här.
Men Fanny, jag får svara för mig. Vad skulle du äta, Jenny?
Jag är en macka girl.
Next.
Okej. Okay. Så era semestrar, spenderar ni dem hellre på ett överexponerat turistmål, tänk liksom förbjudna staden när det är peak hour, eller spenderar ni semestrar hellre i en övergiven ort i Norrland, där det bara finns typ en pizzeria och ett café?
Nej, överexponerad turistort.
Ja, alltså när du sa det tänkte jag, vem fan skulle göra det? Tills du sa alternativet! Och då var vem fan jag!
Okej, okay, Jenny då, vad skulle du välja?
Jag skulle nog också välja förbjuda, alltså det finns ju så mycket mer att se.
Och göra och äta.
Ja, exakt. Tycker faktiskt inte det är så jobbigt när det så här kryllar av kineser. Tycker ni det är jobbigt?
Just kineser eller generellt människor?
Nej men, okej, okay, det är bara i Kina jag upplevt den där liksom. Ni vet, när det är folk överallt.
Ja, alltså jag kan säga att jag inte trodde att jag skulle tycka det var jobbigt fram tills jag rörde på mig utan att gå.
Var då någonstans?
I princip att jag bara rördes framåt för att folk trycktes så mycket. Så att alltså, mina fötter behövde inte ens röra marken.
Praktiskt.
Väldigt praktiskt.
Okej, okay, ja det låter ju sig lite klaustrofobiskt. Okej, okay, nästa. Skulle ni välja att för resten av livet bara få kommentarer om vikt i Kina? Eller bara få frågan, var kommer du ifrån egentligen i Sverige?
Alltså när blev det här pest eller kolera?
Ja men jag tror ändå frågan i Sverige, för då kan jag ändå prata om Kina.
För vikt är ju så här, det är ju inte en dialog direkt.
Jag tänker mer vikt bara för att det inte är en dialog.
Aha, att du kan brush it off.
Ja exakt, att bara så här fuck off eller alltså någonting sånt. Man kan sätta stopp på den diskussionen medan det andra känns så himla mycket mer. Alltså vikten känns som att det kan handla för alla, medan den andra frågan känns mycket mer alltså directed at me, för den jag är.
Ja,
fattar. Ja, vad skulle du välja, Jenny?
Jag skulle också ta kommentar om vikt faktiskt. Och jag blir fortfarande oväntat provocerad ibland. Alltså det beror på vilket humör jag är på.
Alltså när folk frågar i Sverige?
Ja, var kommer du ifrån egentligen?
Varför det?
Nej, men jag bara orkar inte. Alltså ibland orkar man inte.
Alltså det är inte som USA som är liksom ett land där alla invandrat. Sverige är ju ändå så här. Det finns folk som har bott här flera hundra år och sen så har vi invandrat de senaste 20 åren.
Ja, absolut. Men jag tror att jag inte gillar att känna mig så här out, alltså utpekad.
Aha. Jag känner mig ganska speciell. Jag bara, aha.
Ja, men det är ju, du har alltid haft bättre självförtroende.
Men jag vet inte, för jag tycker inte om det här med vikten, så att det är väl olika killes här.
Vi har bra självförtroende i olika saker helt enkelt. Okej, sista då. Använda en mega-app för allt. Och säga upp sin integritet totalt. Att staten har all data om dig.
Alltså, jag visste att det var too good to be true.
Eller behålla integriteten. Och liksom behöva do your own research. För varje grej du ska göra.
Oh my god. Can I just start with vad är integritet? Stora appen, tack.
Where can I sign up?
Exactly. Where can I sell myself?
Jag tänkte också precis hur ska jag formulera så att jag inte låter helt dum i huvudet när jag säger att jag bara vill ge upp hela min integritet. Bara det blir bekvämt för mig själv.
Det är så jag känner också. Är det för att vi inte har upplevt?
Vi kanske har det blodet för visioners.
Ja.
I modersmjölken bara.
Ifrågasätt inte.
Alltså jag kan förstå det att enskilda människor behöver ha det för att de är känsliga. Alltså att enskilda människor kanske har känsliga uppgifter som är farligt för vissa nationer att få tag på eller kunna utnyttja. Men som grupp så känner jag lite så här, det är väl bara toppen att någon har data på allt.
Det beror på vad den här integriteten är. Alltså till exempel det här point system som de kör i Alibaba. Alltså det är jag ju jätte emot.
Vad är det? Du får förklara.
Okej, så point system är i princip att om du tänker ett credit score, då ska du alltså få ett score, alltså inte bara på din kredit utan på allting du gör. Och det kan handla om att om du typ publicerar en politisk åsikt, då får du väldigt, väldigt dålig score. Och alla i din omgivning, för att de är relaterade till dig, får ett sämre score. Vilket innebär att de i princip isolerar människor med åsikter som de inte tycker är bra. Och för att man inte vill ha en spillover-effekt så kanske man väljer sig då att liksom, amen, att ta distans. Och om det är liksom, om det är däremot vi rör oss, då tror jag nog hellre att jag skulle göra mer research och inte stötta det här systemet.
Så här, på vardaglig basis, jag är ju sån som bara så här, godkänner alla cookies och whatever, skriver upp mig på allt möjligt. Men nej, det kräver ju att jag måste tänka på det du precis sa, Fanny, för att jag ska bli lite rädd.
I Sverige så är det så hårt reglerat också med liksom integriteten, så att här känner man sig relativt trygg i att i de flesta företag får man ju bara använda datan som klump. Alltså man får bara se mönster i hur... Alltså man kan dra procentsatser ur data. Man får inte gå in och kolla att en specifik individ har gjort sig eller så. Så att det är kanske därför också man är lite så här naiv i det. Men i Kina så går de ju in på individnivå i alla delar, tänker jag. Och det är väl lite läskigt, men det har ju vi aldrig riktigt upplevt här.
Men mamma är ju med i en WeChat-grupp för kines, liksom utländska kineser. Och plötsligt så hade de en diskussion. Som hon bara, men va? Hur hoppade de direkt dit? Och det var några andra som också reagerade. De bara, men alltså typ, vi pratade om det här. Varför liksom, vad händer? Och de bara, men vadå? Alltså vi har ju redan, typ, vi pratade om de här. Så att de fattade liksom inte riktigt vad som hände i gruppen. Och det var någon som printscreenade då konversationen och skickade in i gruppen. Och då visade det sig att alla som hade utländskt pass inte fick de meddelandena.
Va?
Creepy.
Alltså jag menar, min pappa hade ju en podd som, alltså han spelade in några avsnitt med typ farfar och lite släktingar och lite bekanta i Kina. Och även på den lilla nivån, jag tänker typ att det är 100-tals max som lyssnar, så hittade de ju avsnitt som de bara tog ner och censurerade.
What?
Ja, ingenting undkommer ju.
Men på tal om det, hörde ni det som hände i Kina med, jag tror det var en professor som hängde en ganska stor banner över en bro som sa att den kinesiska som presidenten måste ner eller någonting. På den, alltså på några sekunder så spred sig det här meddelandet överallt. Och då censurerade de så pass mycket att de censurerade ordet bro. Så under, alltså under en viss tid så kunde man inte Baidu ordet bro för att det här hände på en bro.
Men får jag fråga typ, hur får du reda på sådana här saker? Dyker upp på nyheter i Kina? För att det når ju inte oss i Sverige.
Nej, men det här ser jag ju liksom alltså, på utländska nyheter. För att det här skulle du aldrig kunna se i Kina.
Nej, det är det jag menar.
Så att jag följde ju alltså vissa konton som skriver om saker i Kina.
Ja, okej.
Okay. Som specialiserar sig på det. Ja, det är väldigt intressant. För att jag hade, det här är lite off topic, men jag hade några diskussioner nu när jag var i Kina med båda släktingar och vänner till liksom mina föräldrar. Som i princip sa att jag var hjärntvättad.
Ja, men det får pappa få höra det också jätteofta.
För att jag bara utsätts för västerländsk media. Medan jag frågade dem. Men jag har åtminstone tillgång till kinesisk media. Sen att jag inte kan läsa det är en annan sak. I have the access. Har ni någon access till utländsk media?
Nej.
Och då blir det
nej. Men det är ju så hemskt, för det är del av familjen. Jag märker hur det är. Pappa och hans syskon kan ju inte alltid prata om saker liksom. Alltså de bara säger, nej men nu pratar vi, kan inte prata om det
här. Nej, men alltså men samma här. Mamma går in och bara, okej, men nu, vi pratar ingen politik för att ingen här är tillräckligt viktig för att faktiskt göra någon skillnad. Så att nu pratar vi bara om mat.
Vi äter istället.
Nej, men alltså exakt de orden.
Gud, okej, okay, det blir en liten dark ending. Man kanske ska tänka om kring sin integritet ändå.
Mm, så att jag ändrar mitt svar till let's have the small apps.
Okej, okay, jag kan ha the big app, så kommer Fanny bara ändå hänga med mig och bara, tja, kan du kolla upp om, alltså kan du bara göra det åt mig? Om du bara skulle kunna.
Okej, okay, guys. Let's wrap it up.